When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Jag ska leta efter mina anteckningar. Medan jag gör det så kan du hälsa välkomna.
Hej och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Kul att ni är med en vecka till. Vad står det i anteckningarna då? Det blir man ju nyfiken på direkt.
Ja, nej, men det var ju...
Välkommen när du har så spännande anteckningar.
Ja, det, jag tänkte faktiskt att vi kunde inleda med en pappautblick. Hej förresten.
Mm. Hej.
Ja, här kommer den. Då var det dags för veckans pappautblick. Ja, då är först så måste vi bara liksom kort konstatera, det är liksom inte veckans huvudnyhet, men vi måste ändå konstatera att det finns någonting där med Gabriel Kron och hans tvivelaktiga affärer med sin pappa, Kalle Kron. Det har något.
Ja, den där Sverigedemokraten.
Ja, de har business ihop i förfallna hus i på gränsen mot Finland i Österbotten. Och det,
ja, och sen hade de liksom så här, det var typ 40 olika företag runt om i Europa som typ ägde varandra och... Ja. Jag blir ju bara jävligt imponerad. Allt sånt här bluff och båg. Mm. Typ, alltså till och med liksom det allra, allra värsta. Typ så här, fusk med assistansersättningen i Södertälje-nätverket.
Mm.
Jag blir alltid impad.
Ja. Alltså ibland kan jag känna...
Jag har inte ens klarat av... När jag skulle ha enskild firma så gick det åt helvete.
Mm.
Nu är min räddning att jag typ har... Kan man säga att jag har... ett bolag tillsammans med min fru, fast det är hon som är firmatecknare och sköter allting och jag är mer som en anställd. Jag klarar liksom inte ens av att ha den enklaste typen av firma, och de klarar av att ha 40 företag som äger varandra och sånt där. Jag blir så impad, jag blir också impad när man träffar, jag brukar käka på ett ställe där det är väldigt mycket hantverkare som käkar.
Mm.
Och det finns ju en del hantverkare som är verkligen så här entreprenörer. Ja, det heter de också. En byggarbetare, då är man ju entreprenör.
Ja, just det. Entreprenör är de som byggentreprenör. Det är väl de som kommer in liksom och är den som sen, du vet, anställer muraren och fixar liksom den som
köper upp marken och sätter igång byggprojektet och sånt där.
Ja.
Men det här är mer kanske handgripliga män som sitter på den här lunchbuffén, som kör Dodge Ram och sådär, som ju liksom... ja, men otroligt dyra pickups för framgångsrika hantverkare.
Jag har tre. Och sen så, ja, du, förlåt, fortsätt.
Ja, sen så, så kan de sitta med någon kund, kanske ha någon kundlunch, och sen så har de typ så här kanske lite halvtaskigt språk och du vet, tatueringar på halsen, och de har svårt att sitta still, märker man. Mm. Det är svårt att sitta och snacka en hel lunch. Man märker, och häromdagen så var det en kille som ofta refererade till sin ADHD. Mm. Han berättade att han hade skaffat en Tesla, men att det funkade inte för, med hans ADHD. För han funderade bara på när han skulle ladda den hela tiden. Så att hela hans liv höll på att liksom förstöras av den ovissheten som hans ADHD inte klarade av. Och då tänkte jag på, alltså, de här männen som kör de här dyra pickupsen, det är ju liksom så här klassens obsbarn.
Ja, just det.
Jag började ju missköta skolan när jag gick i sjuan eller någonting, men fram till dess så var jag ändå liksom skötsam, och så fanns det de här klassens obsbarn som inte riktigt kunde sitta still och som hade väldigt svårt för sig och inte klarade matte och sånt där. Nu sitter ju de och har liksom avancerade företag, men jag inte klarar det överhuvudtaget. Mm. Och nästa nivå är ju liksom att man liksom lyckas lura hela systemet. Så även om det är hemskt och sådär, så blir jag motvilligt imponerad.
Men du är ju också väldigt lätt imponerad. Det var en av de tre sakerna som slog
mig. Är det så?
Den andra saken som slog
mig. Och då blir inte du imponerad?
Nej, inte på det sättet. Det kan jag inte säga.
Du som är en mycket större ekonomisk fuck-up än jag borde väl absolut bli imponerad.
Ja, nej, jag blir inte lika imponerad. Men den andra grejen som slog mig, det var ju att om man har så där mycket energi och kan hitta på så här mycket saker, att man då ändå gör det för att fiffla. Att man skulle ju kunna, om man är så där fiffig, så skulle man ju kunna...
Ja, liksom... ja visst. Många, precis, så tänker jag ofta med många av de yrkeskriminella, att helvete vad de skulle vara bra på så här, starta ett säljbolag, ja, eller
göra något annat. Helst. Och sen så det tredje, det var lite mer, vad ska man säga, från ett annat håll. Det var att jag tyckte det var lite sexigt när du sa att du var anställd av din fru. Det var någonting i det som jag gick igång på lite grann, kände jag. Inte det skulle bli anställd av din fru just, men att det fanns något i det. I hela den maktbalansen som är... Vi pratade ju om ekonomi idag i Nyhetsmorgon när jag var gäst där.
Just det.
Med... Alltså ekonomi i förhållande till relationen. Och det är ju ganska spännande just det här, just med maktbalans. Att det liksom är... Mm. Det är ofta är det ju kvinnorna som är de som har mindre makt, för att männen är de som jobbar och tjänar pengar. Och sen så är kvinnorna deltidsarbetare och tar hand om barnen. Och ifall det skulle hända någonting så måste de typ flytta till en hyresrätt i Brandbergen och från den här lyxiga villan i Djursholm typ. Om man hårdrar det lite grann. Och det är ju inte speciellt
ja,
sexigt.
Ja, lite bara. Pyttelite.
Men det är inte speciellt sexigt. Men det fanns någonting i det här nu ändå. Det liksom något uns av lite lack och läder och dominatrix att vara anställd av sin fru.
Men det är ju å andra sidan jag som står för, det är andra sidan jag som står för hela omsättningen i bolaget.
Men det är nästan ännu sexigare. Att du bara är som en slav för din fru. att hon håller dig i ett koppel och du får liksom tjäna in pengarna, ja, men hon ger dig en liten munsbit då och då. Det finns, ja, nej, fy fan, det där. Men hörru, det här är veckans pappautblick. Det här är inte... Det...
Ja, men vi kan inte komma dit än, för att det var spännande. Du skrev om på Instagram att du skulle prata om ekonomi i Nyhetsmorgon och att Li hade skrattat ett rått åt där.
Ja, ja, men du sa ju precis vilken ekonomisk fuck-up jag är. Så att, men det. Alltså, jag vet ju i teorin, det vet ju du också. Jag tror att vi alla, alltså, det är ju en jävla skillnad på teori och praktik. Så att jag kan ju ge jättebra svar på hur man kan hantera såna här saker och hur man bör göra och sådär. Men sen är det ju... hur man lever själv i praktiken som kanske är, lämnar något visst i övrigt och önskar.
Hur ska man göra då? Alltså man ska leva ganska jämlikt.
Nej, men alltså om vi pratar om, alltså en grundregel är att man ska kanske framförallt så tidigt som möjligt i relationen, men det är aldrig för sent att så här, lära känna varandra ekonomiskt. Det vill säga för att ekonomi är ju inte bara liksom ekonomi, utan det är ju också så här, tecken på någonting. Alltså, och man har ofta sin ekonomiska sinne, har man oftast liksom, eller det har man fått från familj och i barndomen, och det kanske liksom är inkorporerat i en utan man riktigt vet varför, och man kanske inte riktigt heller har formulerat för sig själv hur man vill ha det och var man står och vad man tycker om saker och ting. Så det är det första egentligen, att man dels ska försöka tänka själv vad man egentligen tycker och känner, och sen så ska man också liksom lära känna sin partner ekonomiskt. Alltså, för att ibland kan det ju vara så att den ena...
Men ska vi ta de här punkterna då, om du går igenom det? För det är ju spännande,
ja,
hur vi själva lever där.
Nej,
du kan säga på första punkten då så, så har ju jag...
Ja, det här får du göra. Det här är första gången i Pappapottens historia som jag säger så här: nej, I'm not gonna go there. Det här får du, du får gärna...
Vadå? Varför kan du inte berätta det, hur du vill ha det ekonomiskt?
Ja, men hur jag vill ha det, ja. Alltså då är det, det här är väl jättebra att man lär känna varandra ekonomiskt och liksom...
Ja, men för det är intressant det där med att lära känna varandra ekonomiskt kan ju säga att jag har ju haft, jag har ju alltid typ haft saker att dölja för Sara.
Ja.
Vi har ju levt så att vi har satt in ganska mycket pengar till det gemensamma och haft en gemensam ekonomi. Men allt utanför det har ju varit rätt okänt för varandra hur mycket den andra har och sånt där.
Mm.
Och för Sara har ju, eller det har ju kunnat komma jobbiga överraskningar liksom att oj, nu hade man inga pengar liksom. Eller att jag har dragit på mig någon skuld eller glömt betala någonting eller sådär. Så det har ju varit och jag har ju min liksom strutsmentalitet, så jag har liksom stoppat huvudet i sanden, så det har ju bidragit till en otrygghet hos Sara.
Mm. Och det där är ju ingenting som de rekommenderar, alltså de ledande experterna på ekonomi i relationer.
Nej, men vi har ändrat på det för att för ungefär 1,5 år sedan så började jag, alltså då började vi samarbeta med ekonomin, alltså så att det här att vi har företag tillsammans, eller att jag fakturerar genom henne och sådär. Så att det, så hon har liksom mycket bättre insyn nu. Och fortfarande så är det så att vi har en gemensam ekonomi, men hon har lite bättre koll på det som är det icke-gemensamma också.
Mm. Ja, det är väl jättebra att man har fattat någon typ av beslut. För det är ju,
men jag kan se att det har varit jobbigt för henne, för att jag är ju väldigt mycket sånt där att jag tycker väldigt illa om att berätta obehagliga överraskningar.
Mm.
Så då hellre stoppar huvudet i sanden, och sen så kommer det där kapp istället någon gång sen.
Ja, för det är ju det med de här, när man stoppar huvudet i sanden eller försöker gömma obehagliga överraskningar, de försvinner ju inte. Det är ju det som är så jävla tråkigt. Det bästa hade ju varit om man stack huvudet i sanden och så försvann problemet. Men det tråkigt.
Ibland kan, vissa grejer kan ju faktiskt försvinna i och för sig, men oftast inte.
Vi fick ju en fråga från en fru som, vars man hade blivit lite tokig på så här, för han har alltid varit intresserad av att åka på auktioner, och det var, hade ju varit liksom under kontroll så att säga tidigare, men sen under pandemin så blev det så att han började sitta hemma och lärde sig liksom auktioner online på ett annat sätt än vad han gjort tidigare. Man var lite äldre. Så att nu, och då, nu blev det ju lite grann, nu fanns det inget stopp. Jag menar, förut var det ju lite grann, man brukar prata om det här med gränssnittet i sociala medier är gjort för att man bara ska fortsätta, för det finns inget naturligt stopp. Man bara scrollar vidare. Om man däremot typ dricker en flaska vin, så är det så här, man måste hela tiden fatta ett beslut. Hälla upp ett nytt glas, öppna en ny flaska. Det är liksom flera olika steg. Och tidigare var det ju så här att de här auktionerna förhåll...
I och för sig, om man beställer något på en auktion så är det väl också steg, va?
Jo, men om man är på en auktion, alltså om man måste åka iväg...
Ja, det är ju ganska lätt dödsbo, att höja budet. Ja, visst.
Om man måste åka, liksom, se till att bilen är tankad, åka till delsbo på något, till något dödsbo och köpa liksom någon
Järvsöskåp.
Kurbitsmålat skåp av något slag, så är ju det en grej. Men om man sen helt plötsligt kan sitta hemma och druckit något glas vin och ha allt i telefonen, så blir det liksom... steget blir ju kortare och enklare. Så han hade börjat dölja saker och ljuga och sådär. Och det är ju inte, det är ju liksom inte någonting som heller de här ekonomexperterna rekommenderar. Men det är ju självklarheter. Men det som de pratar om, som jag gjorde lite research på.
Men vänta, nu skulle vi först vi skulle svara på hur det var för oss själva med just det här med att komma överens. Alltså dels så här, hur vill vi ha det ekonomiskt? Och den är ju ganska lätt att svara på. Man vill ha jättemycket pengar och sen vill man väl ha...
Men vi sa ju inte riktigt det. Vi sa ju att du skulle säga att det här var liksom att jag skulle pausa lite
på. Jo, men du skulle ändå få modifiera så mycket du vill liksom, palla det. Men det här med hur man vill ha det ekonomiskt, men det är väl kanske... Där tror jag att Sara är överens om att man vill ha sin egen ekonomi, men en ganska stor del som är gemensam.
Jag har ett tydligt minne från när jag växte upp. Det var att min pappa sa att vi alltid levde 1500 kronor mer för 1000 kronor, 500 kronor mer än vad vi tjänade i månaden.
Just det, det har du berättat.
Det är tydligt minne jag har. Det
jag har tydligt minne att när min flickvän Tanja skulle komma hem till mig första gången, eller hon hade varit hemma hos mig en gång när det var föräldrar och syskonfritt, men hon skulle komma hem efter skolan första gången och liksom äta familjemiddag. Då hörde mamma av sig och sa att det passar inte så bra idag, för att kronofogden ska komma och göra en utmätning. Och en del barn hade ju kanske liksom tyckt att det var lite skamligt och sådär.
Ja.
Men för mig var det ju, jag var ju någon slags alternativt hippiebarn, så jag tyckte det var ascoolt. Så att jag skröt och skroderade om det där. Ja. Vilka fuck-ups mina föräldrar var.
Ja, och det måste man ju veta då, att du kommer från det och att jag kommer från det. Det måste man ju ha, det måste ligga på bordet så att säga. Att det är det som har på något vis format den, mer eller mindre.
Ja, men det känns ändå som vi hade vi har väldigt olika ekonomisk bakgrund, för att din pappa känns väl som en verkligen en ordningsman. Medan min pappa var ju så här att han alltid brände alla pengar.
Ja.
Det var ganska liksom mycket.
Jag tror att en stor skillnad mellan din pappa och min pappa var väl att din pappa i perioder tjänade otroligt mycket pengar. Medan min pappa kanske var ordningsam, men han tjänade inte så mycket. Jag är ju inte speciellt ordningsam och tjänar inte speciellt mycket. Så att jag har ju faktiskt liksom sämst av två. Världar. Men det som man säger också då är
fan, att, vad kul att det blev ett ekonomisnack. Ja, fortsätt.
Att, alltså, det är ju, om man tittar rent såhär, på, jag hittade en undersökning från USA där man har liksom gjort en stor intervjuat par. Och då är det alltså 31% av alla par bråkar om ekonomi. Och det är liksom den största enskilda punkten, alltså i liksom i relationstrasslet. Och det är också så att det är den det gräl eller den liksom konflikt som är allvarligast i en relation. Mm-hmm. Alltså det är liksom värre än otrohet och sådana. Nu vet inte jag, men liksom det är inte så att om någon har varit otrogen är ju en större konflikt, men alltså att det blir värre konflikter när man diskuterar huruvida man kanske ska ha en öppen relation eller liksom olika sådana saker, barnuppfostran eller sånt, så är det liksom ekonomi är värre. Så att det är ju en toxisk kombination av att vara det vanligaste och också det värsta som man kan tjafsa om, och också någonting som man väldigt sällan pratar om och som är ganska osexigt, att det är någonting som ska bara hända. Så att det som är att man måste ladda om ekonomisnacket. Att många gör misstaget att man pratar om att man ska göra budget, och det är tydligen no-no. Man ska liksom försöka mer prata om att man ska sitta ner och i samband med att man typ betalar beräkningarna varje månad, så ska man i samband med det också prata om mål och sparande och vad man vill, och liksom då göra upp en plan för månaden och så vidare. Och det är otroligt viktigt. Och sen så är det otroligt viktigt att man liksom pratar igenom vad som händer vid olika eventualiteter i form av separation eller gud förbjude dödsfall eller vad som helst, hur liksom pengar och sånt, vad som ska hända, så att det finns en plan.
Men det här är ett samtal som finns hos dig, och framförallt har du och Li du sa att man ska komma fram till hur man vill ha det och hur man är och så. Har ni en samsyn kring sånt där?
Alltså jag kan väl säga liksom att det finns, alltså det här som jag pratar om nu, det är väl liksom det är väl verkligen som om man tänker sig en knarkare som pratar om vikten av att inte knarka typ.
Okej.
Okay. Ja, om du förstår liknelsen.
Så du skulle vilja att någon gav de här råden till dig och du skulle lyssna i här?
Ja, jag skulle gärna vilja att Sara anställde mig bara.
skulle du behöva ha lite omsättning?
Ja, det är sant i för sig. Jag kan väl ta lite av din. Men hörru, får jag fortsätta nu? Är vi färdiga med det? Får jag fortsätta nu med veckans pappetblick? Ja. För det här var ju liksom inte ens själva pappetblick. Det här var bara en liten...
Nej, det var bara otroligt. Jag tycker att det är väldigt spännande. Och det kändes som att jag ville komma ut också inför lyssnarna om hur liksom mycket jag har stoppat huvudet i sanden och hur mycket det har bitit mig och Sara i röven, även liksom i närtid.
Men då får ni stoppa röven i sanden också. Man stoppar både huvudet och röven i sanden.
Ja, det kanske hade varit bättre. Förlåt, nu ska du få fortsätta.
Ja, men vi får nästan köra en ny vignett på pappret blick så att det liksom kommer igång, så man får verkligen känslan. Då var det dags för veckans pappautblick. John Fury, 58, han mannen har en pengapung.
Härligt.
Eller hur? Det är alltså Tyson Fury. Jag vet inte om du känner till, du kanske bara kan löpning. Du kan ingenting annat, eller?
Ja.
Han är tungviktsmästare. Han är liksom världens bästa. Han kallas för Gypsy King. Han kommer från så här resande släkt på Irland, tror jag, från början. Och han är liksom, du vet.
Låt som filmen Snatch.
Ja, men han är en sån. Han ser ut precis som en sån. Han är 2,06, väger 120 kilo. Och han har liksom mage. Han är liksom inte, om du tänker dig så här, något fysiskt liksom praktexemplar så, utan han är bara stor utav helvete.
Vad heter han, sa du?
Tyson Fury.
Bra
Gypsy
namn.
King. Ja, skitbra namn. Men det är inte honom där handlar om, utan det är alltså hans pappa, John Fury, som är pappa till honom och två andra såna här brottare, eller vad säger jag, boxare. Han har alltså han tycker att hans pung, som har då levererat de här tre proffsboxarna, är så pass värdefull så han har försäkrat, jag har försäkrat mina testiklar för 10 miljoner pund, alltså 125 miljoner kronor ungefär. Tror mig när jag säger att det kommer bra saker ur dem. Jag har en världsmästarpung i mina byxor, säger han.
Vad fan?
Det är bara
han
mästare.
Måste vara jättegammal.
Han är 58. Det är bara mästare som kommer ut från de här testiklarna. Det har bevisats, eller hur? Och Tyson, där, Gypsy King, han står bakom sin pappas beslut. Tänker om den här killen lägger massor av spermier i teströr, fryser in dem och säljer, det är också roligt att man pratar om sin pappa som den här killen, fryser in dem och säljer vidare så det blir en halvbror till The Gypsy King, Tyson Fury, tungviktsmästare i världen. Den personen kan potentiellt bli vår nästa mästare, så det är värt en förmögenhet. Alltså, men det är ju något höjden av både liksom på samma gång stolthet över sina barn, men också någon typ av ego. Ego på samma gång. Det är liksom både fint och sjukt, tycker jag.
Ja, men det är ju total hybris, verkligen.
Men hur mycket skulle du säga att din, om hans sperma var värd 125 miljoner kronor, hur mycket skulle du säga att din sperma är värd?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den är väl värd tre stycken besök från såna här delgivningsmän från Kronofogden. Och två stycken uteblivna fakturor som förföll för ett tag sedan.
Ja, det är skitbra. Jag kan väl säga att så mycket som jag slösar med min till olika toaletter och annat, så är den väl inte värd så mycket överhuvudtaget. Så att jag får väl säga noll och intet.
Du spiller säden på Helleberget i ett onan.
Ja. Undrar om han gör den här pappan, eller om han bara, när han runkar, då hamnar direkt i någon frysbox.
Det är provrör.
Ja. Ja, men så var det med det, med veckans papputblick.
Men kan man försäkra vad som helst? Alltså, vad är premien då?
Och... ja, jävla intressant. Och om man kan ringa Folksam och säga bara, jag vill förnya min vagnskadeförsäkring och min pungförsäkring. När man har ADHD så är man inskriven på BUP, om man är det, och då får man gå på så hälsokontroller.
Nej, det, ja, du det är för gammal.
Jojo, eller man är inskriven.
Vilket bra, ja, ADHD är det, va?
Då mätte vi honom och då var han nästan 171 centimeter nu. Och då hade han då växt en decimeter på, ja, men ett år och tre månader eller något sådär. Så då räknade jag framåt och då kom jag fram till att då, och eftersom jag då är 1,83, vilket ytterligare bekräftades för att jag mätte mig i den där mätapparaten på BUP också, för att jag var tvungen att kolla. Så jag är, det går liksom inte att komma ifrån. Jag är 183 centimeter. Det är liksom...
Nej. Och jag mätt, och jag vet nu att, alltså jag var ju 1,83. Jag är 1,82,5 nu. Så att
jag tycker fortfarande konstigt. Att det här är nästan provocerande och sjukt att jag bara skulle vara en halv centimeter längre än vad du är. Jag tycker det finns, det är något som inte stämmer, ja, jag, i det. Det här är nästan, måste med, nästan göra med. En grej av, alltså som att vi går och mäter oss tillsammans på något riktigt ställe liksom.
Ja, men sist jag mätte var när barnen tog pass. Det var ju med liksom, ja, sån här sjukt.
Det är det jag gör också, men jag tycker det att det är konstigt alltså.
Ja,
hur så?
Du kanske inte vet hur man läser av.
Nu var det ju en sjuksyster som gjorde det. Alltså, hon borde ju veta.
Ja.
Hur som helst så räknade jag ut att om två år så är han garanterat längre än jag. Eftersom han liksom har ju precis puberterat. Mm. Så att han, är liksom, han har ju några år till som han kommer växa. Så om liksom inget konstigt inträffar så kommer ju han då vara längre än 183 cm om 2 år senast. Och då undrar man ju lite grann hur det här kommer påverka dynamiken i hemmet. Och då började jag, som man gör, googla. För jag ville få lite liksom stöd och sådär. Och då hittade jag lite olika intervjuer faktiskt med folk som hade då barn som var längre än de själva. Och jag fick lite olika, ja, men jag fick lite grejer att tänka på. Det är alltid skönt att förbereda sig lite, tänker jag. Och då är det att en mamma som beskriver hur dottern har blivit längre. Och ibland så är det praktiskt, till exempel när hon behöver någonting högst upp i kylen. Det här är en ganska kort mamma måste det ha varit då. För att jag kommer inte ha det problemet att jag inte når högst upp i kylen. Men däremot så är det ju till exempel att ta ner mikrovågsugnslocket är förknippat med en del besvär för mig. För jag måste stå lite på tå och verkligen sträcka mig. För det finns bara en plats för och det är ganska högt upp. Och där kommer jag ju få hjälp av mannen. Så det är praktiskt. Men sen tycker hon också, den här mamman, att det är när det liksom blir hettat till lite och det blir liksom ordentliga diskussioner, så är det inte så praktiskt. För att när hon säger så här, för att jag säger så, alltså som man kan säga som ett slutgiltigt argument, så blir det för, så, för att jag säger så, det blir liksom inte samma det blir inte samma effekt när man tittar upp på personen som man säger det till, och som att titta ner, om du förstår vad jag menar. Det blir mer som ett argt barn som försöker skälla ut någon. Men samtidigt beskriver hon hur ibland liksom när hon ser henne en bit bort och hon är med sina kompisar, hur hon nästan kan bli stolt för att hon är så lång, och där går hon, och att hon fortfarande beskriver hur hon liksom filtrerar bort långa personer för att hon identifierar sig inte med dem. Men sen så bara, oj, där är hon. Hon är min dotter. Den här långa benen har liksom, ja, det låter väl lite kanske dramatiskt, har kommit ut ur mig. Men du förstår vad jag menar. Alltså, ja, en viss stolthet. Sen är det en pappa som beskriver hur att det är lite märklig känsla att det liksom är en stor man i huset med långa ben och stora händer och kraftig käke och liksom som tar upp hela soffan. Och när han ska beskriva när han ska försöka genom en kram, så måste han liksom typ rugbytackla ner honom och böja honom på sidan för att liksom lyckas pussa honom på, eller liksom böja ner honom för att liksom pussa honom på huvudet.
Alltså, det är jättebra beskrivet, men det är ändå väldigt svårt att se att det skulle stämma att man behöver rugbytackla någon för att liksom tvinga ner den i dubbelvik.
Jo, men om man bara ska liksom ge någon en liten puss och han liksom bara viftar iväg honom som någon slags fluga. Och för ett tag sedan så beskrev han hur han var på konsert på någon festival med sonen och några kompisar. Och då var det som, han var ju liksom den vuxna som skulle följa med barnen, för de var ju 15-årsåldern. Men det var ju de, alla var liksom stora fotbollskillar. Så det var som att han var omringad av på den här lite stökiga konserten av sin egen personliga livvaktstyrka av stora killar som liksom kunde göra så att han kunde njuta av showen ordentligt. Men han är faktiskt inne också på, han är socialarbetare den här snubben, och han berättar lite om hur liksom det här med auktoriteten, och han har jobbat ganska mycket med jobbiga tonåringar, så att han har aldrig tidigare känt att, för han är inte så jättelång den här pappan, att han behöver falla tillbaka på att jag är mycket större än du, så du ska göra som jag säger. Han menar att det tvärtom kan vara liksom avväpnande och nästan mer effektivt när han sätter sig ner liksom, och kommer under personen i fråga som är aggressiv, för att då blir man mindre av ett hot. Så att han tycker liksom inte att det är liksom någon slags storleksgrej som i uppfostringssyfte som är viktig, utan han använder respekt och liksom argument och snällhet, och sen så skämtar han till det lite, och ett baseballträ. Ja, men så att det här, jag ändå ser ju lite grann, men
det är roligt att du står inför det här. Alltså, i morse så gick jag in till Adrian. Det är det bästa som finns när man hör att han jollar lite när man vaknat. Han har otroligt bra morgonhumör. Mindre bra kvällshumör kan man säga. Men, och sen så liksom ligger jag över honom och busar lite med honom. Och jag är ju liksom så här 100 gånger så stor som han ungefär.
Och det kommer ju vara ett tag.
Alltså det är så långt ifrån att Adrian ska växa om med.
Alltså rent statistiskt så kommer väl, det är väl inte så jävla konstigt om det händer. Att han kommer vara längre än du om...
Men jag hoppas att han kommer det. Han kommer ju inte bli lika mycket längre som Manne kommer bli förmodligen, eftersom han har en ganska kort mamma, till skillnad från Manne som har en ganska lång mamma ju.
Och lång morfar har jag framförallt. Men, alltså jag, min morfar var ju över 2 meter. Så att jag tror att det är de generna som någonstans håller på att spöka här.
Mm.
Ja, men det är ju...
Men vad tycker ni om det här då?
Ja, alltså, jag, både och. Alltså, dels så tycker jag att det är lite spännande, lite kul. Alltså, där kan man ju snacka om milstolpar ju. Men i morse när jag gick in liksom med frukost och hämtade kläder till honom och packade hans skolväska, och häromkvällen när jag då bar in honom i hans säng efter att han hade somnat när han kollade på en Champions League-match.
Ja, fan, alltså, vad det är tungt det måste
jävla,
vara.
Jävla bra träningspass. Träning alltså. Men då kändes det ju ganska avlägset, ja, och liksom lite roligt nästan, om man tänker sig, för det är inte så långt bort i tiden, att det liksom är, och med han, hur han är som person, så kan jag verkligen tänka mig att det kommer vara, att jag kommer packa hans skolväska.
Att du väljer kläder åt någon som är jättelika.
Nej, alltså jag får inte välja kläder. Han säger vad han ska ha. Ta det blåa Nike-stället. Ja, strumporna kan jag välja själv för det. Och sen så vill han ha att det är en blåa Nike-ställ och den vita Nike-tröjan. Fort. Ja, typ så kan det låta. Så att det ska ju bli både spännande och lite märkligt då, om jag ska då bära in någon som är 186 cm för att han har somnat framför Champions League-match. Det kommer ju bli mer så här släpa. Alltså jag kommer ju få träna på...
Ja, men du kommer behöva hålla dig i form.
Men det finns ju en grej som är... Alltså han... må vara liksom 10 cm ifrån mig, men han väger fortfarande 40 kilo mindre än vad jag gör. För han vägde typ 51 kilo och jag väger 90. Så att jag menar, där har han ju, han har en bit kvar innan han ska liksom rå på mig på det planet. Så det är positivt.
Du väger 40 kilo mer. Ja, det var ju otroligt.
Ja, men han väger 51 och jag väger 93. Det är ju mer än 40 kilo.
Ja, du, den här väger nästan dubbelt så mycket fast ni är nästan lika långa. Det är otroligt. Men jag minns det här skittydligt, hur det var när jag började växa om folk. För jag var så jävla avundsjuk. Det började väl med att någon annan kille växte om vår musiklärare Helene Larsson.
Vad roligt att just hon fick liksom både före och efternamn. Det var så här, ja, men jag tycker ändå det är fint, men det var intressant.
Ja, Helene Larsson, om du lyssnar så ville man växa om det, det minns du kanske. Och det var Love Ekström som växte om henne först. Och jag tyckte att det såg så jävla speciellt ut. Alltså att det blev nästan... Jag uppfattade det som en nästan erotisk grej att vara längre än sin lärare. Att typ så här, alltså det var lite bakvänt, och jag tror inte att jag formulerade den här tanken, men att det var lite kittlande, typ som att om en man är lika lång som en kvinna så kan man typ ha ett sexuellt förhållande.
Just det. Så, det är så det funkar. Alltså då, alltså det här med byxmyndighet vid 15 och så här, det gäller ju inte då. För är man liksom längre eller lika lång?
Men jag tänkte inte så, men det kändes så. När jag såg Love Ekström eller Helene Larsson bredvid varandra, så var det som att de skulle kunna, att ingen hade reagerat om de hade tungkysst varandra. Så att jag såg fram emot det, och
för att
när
du
ville tungkyssas
med
Helene
Larsson
hela tiden.
Eller bara för att det var liksom
Kanske. Men så, när jag började närma mig, så ville jag ju att vi skulle stå liksom rumpa mot rumpa och mätas varandra. Men hon var inte alls lika intresserad av det som jag var. Men någon dag så blev det ändå uppenbart. Jag tror att det var kanske i slutet av sexan att jag var längre än Helene. Och det var den första läraren som jag växte om. Och det
hon blev
helt enormt.
Och vad förvånad hon blev när du liksom sakta slöt ögonen och öppnade munnen lite halv och bara böjde dig framåt henne.
Hon blev inte alls förvånad, för hon hade haft mellanstadiet killar ganska länge. Hon var en erfaren lärare. Hon visste att det är det som händer. Och ungefär samma veva så växte jag mamma, som ju är typ 1,65, 1,66. Och det var ju, och det tyckte mamma var jättekul, och speciellt just att det var ingenting som passerade obemärkt förbi, utan hon tyckte det var roligt. Jag var...
Men döttrarna var väl längre? Hon, de hade redan växt om henne då, för de är väl längre?
Ja, de var längre. Men jag kom ju liksom som skjuten ur en kanon. De var ju liksom lite längre, men jag var ju... blev längre och växte mycket snabbare än vad de hade gjort när de växte om henne. Plus att jag liksom hade en basröst och sånt där. Att jag var någonting annat liksom. Att jag hade, du vet, mustaschfjun. Jag kan ju själv känna det, att jag längtar. Jag har ju mina systersöner Bo och Nils som är på gång. Nils borde ju vara väldigt mycket på gång liksom. Men det har inte riktigt kommit den här explosionen av hormoner än. Och jag tycker att det ska bli... Jag längtar efter det. Jag tycker det ska bli superkul. Det är ju någonting väldigt kul med killar i högpuberteten som är superstora, men samtidigt barnsliga också på något vis. Och sen så var det ju som att man gick som ett segertåg runt världen och bara växte om olika människor under en period. Jag älskade det. Och jag var ju inte liksom för, alltså redan då var jag så här typ ifrågasatte den gängse mansrollen och sånt där, men just där var jag totalt bara oreflekterat supernöjd över att bli längre än folk i vuxenvärlden. Det var ju,
men man vill ju ha kakan
och jag kände just att
det ju. Alltså ha manskakan.
Ja, ja precis. Ja, exakt.
Liksom, inte äta den.
Ja, nej, men så att jag uppskattade det enormt.
Jag upplevde.
Och det var ju också lite känslan från, du vet, minst tv-serien Glappet.
Ja, var det slut där? Det var slut där på resonemanget.
Ja. Nej, jag sa minst tv-serien Glappet. Och jag
svarade högtidligt, japp.
Ja, men det har varit fel på ditt headset hela den här. Så du det liksom fejdar ut. Så jag hörde inte ditt, jag har inte velat säga någonting, för jag vet inte att du skulle bli stressad.
Nej,
jag
förstår, det är ekonomi fint allting.
Men det är något konstigt med det. Men i alla fall, så jag hörde inte ditt ja. Men jo, för där var det ju alltså unga tjejer som upptäcker att så här, de är ju typ så här barn, fast de upptäcker att de ses som unga kvinnor av andra. Och lite så var det för mig, att jag blev sedd som en ung man av vissa. Alltså att jag typ så här började typ sexualiseras och ses som en ung man. Och att jag till största delen tyckte om det. Så det var lite som filmen Glappet. Att plötsligt var jag typ som en ung man som var typ som tillskrevs någon slags sexualitet och sådär.
Ja, oh, gud. Jag ser bara framför mig Göran Ragnerstam i den där läskiga rollen som den där advokaten som liksom griper sig på de där.
Ja, fy fan. Var inte han också den läskiga typen i Stig Larsson-filmatiseringen? Va?
Jag har inte sett dem.
Så han,
men han är ju väldigt är bra.
Nej, skitsamma. Men minns inte
du
de här
grejerna? Jag tänkte på det nu. Jag har absolut ingen minne av alls. Jag har ett tydligt minne som jag brukar dra för Manne, för att jag kommer ihåg att jag var 1,63 i början av sjuan. Och det vill säga där Manne är nu, där han är 1,71, fast han är ju också, jag är ju född i februari, han är född i december, så att han är ju ganska mycket längre än vad jag var i samma ålder. Vilket ju tyder på att han...
Men hade du kommit ungefär lika långt i din pubertetsutveckling?
Det skulle jag verkligen säga, för jag hade ju liksom ett fullbordat samlag inte speciellt många veckor efter det där, med liksom tillhörande liksom allt, fläckar på lakan och sådär, så att det, och hår på snoppen och sånt, så det vill jag verkligen minnas att jag hade. Men sen minns jag liksom att det var, jag kommer ihåg att jag var 1,75 någon gång sen, det var i slutet på åttan kanske. Alltså jag har lite olika tydliga minnen, men jag har ingen minne av att det var liksom någon stor grej och att det hände något dramatiskt. Däremot så kommer jag ihåg att min kompis Martin, som ju ofta, vare sig han vill eller inte, förekommer i den här podden, han och jag lärde känna varandra i åttan. Och då var ju jag längre än vad han var. Och han är ju nu 1,97. Och han växte ju om mig, och med råge, alltså på två år så växte han väl 2 decimeter. Alltså där var det ju liksom så här att det verkligen bara spurtade, som vissa gjorde. Jag hade mer en jämn liksom tillväxtkurva som gjorde att jag aldrig riktigt upplevde, jag var aldrig, upplevde aldrig att jag var speciellt lång, men inte heller kort. Alltså det var liksom, jag var bara ganska vanlig, tänker jag. Alltså, så att längd var aldrig någon grej för mig. Jag har ingen minne av att jag växte om pappa eller sådana där saker. Så det är lite märkligt faktiskt, måste jag säga.
Minns du när du började bli bättre än din pappa på sport?
Ja, men det var ju väl hela tiden, för att han hade ju aldrig hållit på med sport. Det var ju som allt annat, att det var min mamma som stod för så här, dyka från femman och liksom hålla på med sådana där saker. Mamma var ju också en sån, när det typ skulle spelas fotboll, barn mot vuxna, så var ju hon alltid med, och någon gång så hade hon typ av typ ett korsband för att hon kastade sig och sådär. Så att det liksom det är ju mer mamma som har haft den rollen i mitt liv. Pappa,
missade du, det blev bättre
än
din mamma
hela tiden, för att hon var ju inte speciellt duktig, även om hon försökte. Men hon var ju bra på att dyka i och för sig.
För jag minns när jag blev bättre än min pappa i, ja, jag minns att jag blev bättre än min pappa i tennis. Det var ju också någonting som jag hade längtat efter liksom ända sedan jag var liten. Men jag minns hur otroligt kort tid som det var tillfredsställande.
Ja, just det.
För att så fort jag liksom, alltså jag var glad i en kvart, sen började jag placera ut honom och sen så fick jag skit och lite samvete och han blev också liksom mer och mer irriterad, så det var liksom
han började inte försäkra olika lämmar och annat för att han liksom fostrat.
Nej, det är så han borde gjort, såklart.
Men en annan sak som slog mig apropå det här med längd, och du pratade om att det är liksom någonting med kvinnor som är, när man blir lika lång då, eller längre, eller kvinnorna som är, det var någonting med ett scenario där man då har en fru som är längre och som man är anställd av. Det har också någonting.
Mm.
Jag funderar på om den bilden ska få fungera som liksom fade out bild i lyssnarnas medvetande.
Ja, du är inte färdig med det där. Jag måste bara fråga, jag har aldrig nej, eller nej, för jag har aldrig förstått det här innan, att du har den där undergivna sidan.
Nej, inte jag heller. Det slog mig nu full kraft.
Äntligen hittar du din egen sexualitet.
Ja,
härligt. Fan vad bra.
Ja, jag ska återkomma nästa vecka och se vad Li säger då, om jag säger att jag gärna vill att hon ska käka tillväxthormon på något vis, eller höga klackar, och anställa mig. Får se om det går hem.
Ja, det blir jättespännande. Tack för att ni var med oss.
Vi hörs.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.